Welcome to the podcast, Second Opinion. Analysis of church and society.
Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudenstrand.
Och jag heter Olof Edsinger.
Det var ett tag sedan som vi satt här i poddstudion, Olof.
Ja, men det stämmer. Hur kan det komma sig, tror du?
Ja, du har ju varit lite ensam här i Svenska Evangeliska Alliansens kontor under tiden som jag har varit pappaledig.
Så är det. Jo då, jag har inte varit lika mycket på kontoret heller när du ändå inte har varit här, utan jag har varit ganska mycket på resa de senaste månaderna.
Du har med andra ord inte varit direkt sysslolös.
Nej då, det finns att göra och det är en glädje att få ut och tala både här i landet och i övriga Skandinavien. Så det har varit fint.
Jag vet inte om jag ska ta det som ett tecken på att jag börjat komma tillbaka, men en av de stora händelserna som faktiskt skedde i samband med att jag började jobba, de sakerna har ju givetvis inte så mycket med varandra att göra, men var faktiskt nyheten att den kända författaren och kvinnorättskämpen Ayaan Hirsi Ali har kommit ut som kristen. För de som inte känner till henne så är det faktiskt en väldigt, väldigt stor grej. Hon var ju omnämnd vid sidan om de stora namnen inom den nyateistiska rörelsen, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, som en väldigt stark profil och ikon inom nyateismen. Men för ett par veckor sedan så skrev hon en artikel om att hon har blivit kristen.
Ja, det är en intressant trend får man säga, att det är ett antal ganska tongivande personer både i kultursektorn och vad man nu ska placera Ayaan Hirsi Ali. Men hon var ju också inblandad i den här filmen som gjordes i Nederländerna som det blev mycket tal om utifrån att filmaren Theo van Gogh blev mördad.
Precis, underkastelse hette den. Eftersom, man kanske ska säga lite grann om Hirsi Alis bakgrund. Hon är ju uppväxt i Somalia och Kenya, kom som väldigt ung till Nederländerna som flykting. Jag tror att det rörde sig med att hon skulle bli bortgift, men som många i den situationen så flydde hon och började ett helt nytt liv i Nederländerna. Men så i takt med att konfronterades med väldigt mycket religionskritik och inte minst kritik mot islam, vilket var den tro som hon hade vuxit upp med, och inte minst efter att ha mött muslimska brödraskapet i sin egen uppväxt och influerades starkt av dem. Och när hon kom till Nederländerna så tog hon del av islamkritisk och religionskritisk litteratur och i samband med 11 september attackerna i USA 2001 så omfamnade hon ateismen. Så hon har varit en stark förkämpe för sekulära värderingar, sekulära övertygelser, och i samband med den stora konferensen Global Atheist Convention 2012 så var hon i samtal med Richard Dawkins, Sam Harris och Daniel Dennett, och då presenterades det sån som just ateismens femte ryttare. Det är liksom ett tema som går igen. Man lånade ett begrepp från Uppenbarelseboken inom nyateismen. Man pratade om apokalypsens fyra ryttare, och då presenterade Richard Dawkins henne som den femte ryttaren, eftersom de andra, Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris och Daniel Dennett, hade refererats som ateismens fyra ryttare eller anti-apokalypsens fyra ryttare. Och då beskrevs hon som den femte ryttaren inom nyateistiska vågen. Men nu har hon alltså blivit kristen, och hon skrev i en artikel i Unheard den 11 november om detta.
Ja, nej, och det är intressant att nyateismen hade ju en väldigt hög svansföring och har ju haft höga ambitioner också, att nu ska man verkligen omdana västvärlden utifrån ateistiska och kanske upplysningsprinciper, får man säga. Man ser ju egentligen upplysningen som man ger den credit kan man säga för egentligen allting vi är tacksamma och glada för i västvärlden. Mm. Men det Ayaan Hirsi Ali har gjort är att hon dels har väl sett en del baksidor av den rörelsen, men också att den verkliga kraften till samhällsförändring och till det samhälle som hon trots allt vill se, den kommer inte från ateistiska tänkare, utan den kommer från kristna källor, Bibeln och den kristna kulturen.
Mm. Bara för några veckor innan hon skrev den här artikeln i Unheard, så var hon med på ett panelsamtal i London. Det var en stor konferens som bland annat Jordan B. Peterson hade samlat en hel del tänkare och debattörer till. Och då var hon i ett panelsamtal med i alla fall en person som jag känner väldigt väl och som vi har haft här i Sverige. Oz Guinness, en kristen författare och social critic som han brukar beskriva sig som. Och den tidigare, eller den australiensiska politikern John Anderson. Båda dessa herrar är väldigt välkända kristna. Men i panelsamtalet så rörde hon just att hon hade närmat sig den hon talade om, den judisk-kristna religionen, och att hon var stolt över att nu tillhöra den. Hon pratade återkommande om kristen tros betydelse i den här tiden som vi lever i, med nihilistiskt tänkande och att normkritik och hotet som vi ser från våldsbejakande islamism från Kina, från Ryssland, från andra auktoritära element, vilket hon också nämner i Unheard-artikeln. Men hon är den enda som i det här panelsamtalet som talar om den kristna trons enorma inflytande på vår kultur och som roten till våra mänskliga fri- och rättigheter. Och då hon, i Unheard-artikeln så lyfter hon fram just detta, att hon närmat sig den kristna tron just på grund av att hon inte ser att ateismen är en tillräckligt bra grund att stå på, och vilket jag tycker är talar till hennes credit och säger en del om hennes resa.
Mm. Nej, men vi hoppas verkligen att den resan får fortsätta och det är uppmuntrande att se när tänkande människor kommer fram till det vi också står i till vardags, att vi någonstans möter de här olika rörelserna och anspråken som har hög svansföring men som ju, tror jag ändå, inte har kraften i sig till att leva upp till de anspråk som de har. Mm. Det är ganska intressant, även en sån som Richard Dawkins sa ju för ett par år sedan, att han har ju kämpat mot den kristna tron då i alla dessa år, men insåg ju i något svagt ögonblick att hans vision har ju varit att kristendomen ska ersättas av ateismen. Mm. Och nu såg han att i vissa delar av Europa är det kanske snarare islam som kommer ersätta. Mm. Och då skrev han ju det att i det valet så väljer han ju hellre kristendomen.
Mm. Man kan ju såklart invända mot Ayaan Hirsi Alis närmande till den kristna tron utifrån att hon i det här perspektivet som också Dawkins gör i vissa avseenden, att betrakta kristen tro som ett redskap, alltså att man reducerar kristendomen till liksom ett verktyg för att bemöta de här krafterna eller idéerna som man ser som ett problem. Inte helt olik det som kanske Putin gör när han använder sig av rysk-ortodoxa kyrkan för att kontra västerländskt, västeuropeiskt och amerikanskt inflytande i kultursfären. Och det är ju såklart, man kan ju ha invändningar mot det, men samtidigt är det inte bara det som gör fallet med Ayaan Hirsi Ali så intressant, för att hon tar ju höjd på just detta. Hon tar ju höjd på att hon säger att jag vore oärlig om jag bara ser den kristna tron som ett redskap för att möta auktoritära stater, islamismen och woke-revolutionen som hon ser som en stor utmaning. Hon talar ju också om att hon har ett gapande andligt hål, en andlig törst. Och att denna törst, att denna längtan inte kan mötas av ateismen. Nu har ju till exempel hennes svenska förläggare Christer Sturmark skrivit ett blogginlägg om att ja, men hennes sökande borde egentligen inte leda till kristen tro utan till sekulär humanismen, för han håller ju med henne i det avseendet att ateismen som koncept är tom, för att den säger bara vad man är emot, att man är emot en gudstro. Men hon har ju prövat den sekulära humanismen, hon har ju prövat den sekulära livsåskådningen och funnit att den väger alldeles för lätt. Så det är fascinerande. Hon skriver också i sin artikel att hon går regelbundet till kyrkan nu och lär sig väldigt mycket om den kristna tron, och det skiljer sig väldigt starkt från den nästan självtillräckliga attityd som man ibland finner inom nyateismen, inom vissa sekulära, bland sekulära tänkare, att när man har nått vägs ände, man behöver inte undersöka tron mer.
Nej, men precis. Nej, men vi tror ju att allt ärligt sanningssökande är gott, och ytterst sett också faktiskt alltid kommer leda oss tillbaka till sanningens källa. Och det är ju faktiskt den resan som Ayin Hirsi Ali är på. Så att vi gratulerar henne och gläds åt att en framträdande ateistisk röst faktiskt har dragit lite nya slutsatser.
Ja, visst. Och vi hoppas ju att detta ska få mer uppmärksamhet inte minst i Sverige, där det har varit förhållandevis tyst om hennes nya övertygelse.
Däremot så har det varit en hel del andra debatter, och det är ju delvis liknande frågor. Alltså, vad bygger ett samhälle? Hur ska vi förhålla oss till de nya ideologierna? Och inte minst nu islamismen. Ayin Hirsi Ali kommer från islam och har också mött muslimska brödraskap, som du nämnde.
Och inte minst efter 7 oktober-attacken som Hamas... när Hamas gick in i Israel och kidnappade och lemlästade och dödade många civila israeler och judar. Och det var ju hennes lite grann hennes krok i artikeln, men det har ju varit också en krok i den politiska debatten på sista tiden i Sverige.
Nej, men så är det, och det som har blivit mest omdiskuterat är ju Jimmie Åkessons tal här på Sverigedemokraternas landsdagar. Och man får väl ändå börja med att ge Åkesson rätt i att vi har ett problem här med grupper som faktiskt inte kommer bygga det samhälle vi vill se.
Nej, precis, som mer ute efter att liksom undergräva just de demokratiska värderingarna och liksom principerna som Sverige har byggt på väldigt länge.
Ja, och där finns det ju också de här byggplanerna som ändå är oroande, där man har kunnat se då ett stort insamlingsprojekt just från islamistiskt håll att bygga nya moskéer.
Precis, och från salafistiskt håll just.
Ja, och det är ju för övrigt någonting som vi känner igen från andra delar av världen. Jag har själv till exempel varit i Etiopien, som ju har haft en lång historia av att muslimer och kristna har kunnat samexistera väldigt väl. Men där just pengar från arabvärlden används nu för att finansiera just radikala riktningar. Och det ser ju faktiskt både inhemska muslimer och förstås de kristna på med stor oro. Så att den här debatten finns ju i stora delar av världen. Och det som är lite märkligt i Sverige är att det är så tyst när det gäller kritik från mainstream islam. För det här är ju ett genuint problem, och det är en genuint annorlunda gren av islam som så att säga tar för sig. Så att det förvånar mig att det är så lite kritik från muslimskt håll, men det är ju desto starkare kritik då från Sverigedemokraterna och andra. Och samtidigt som man då kan dela oron för en del av de här sakerna, så är ju vissa av de förslag som Sverigedemokraterna driver väldigt långtgående och ur vårt perspektiv som ju håller religionsfriheten väldigt högt, djupt problematiska.
Ja, men han lyfter ju fram att ja, men vi borde på sikt kunna, eller han talar liksom om att Sverige på sikt borde riva eller konfiskera och riva moskéer där det predikas hatbudskap, och införa ett totalstopp av nya moskéer oavsett inriktning i Sverige. Och om man tar den, det förstnämnda, att han vill säga att en rivning eller konfiskering av moskéer, så kan man ju, hålla med om att det finns ett stort problem bland vissa muslimska församlingar där det predikas liksom ett budskap som går emot just demokratin, som hetsar mot judar, som hetsar mot andra troende. Samtidigt så vet jag inte om det här budskapet om att riva, enligt min övertygelse så, eller min mening, så snarare skapar det ännu mera radikalisering i sig, för att det signalerar att ja, men här är vi rätt ute, här är vi en förtryckt minoritet, det politiska etablissemanget är emot oss. Man måste ju vara medveten om vad är det för signaler man skickar ut som partiledare och som underlag i en regering. Och det skapar ju ännu mera splittring, ännu mera polarisering i samället. Man ska givetvis, vi måste givetvis ha liksom åtgärder mot våldsbejakande islamism, men att ta till en enorm storslägga politiskt,
ja,
för att möta.
Nej, och det är naturligtvis
väl kontraproduktivt.
Och också Åkessons syfte, det har ju verkligen fått precis det genomslag i media som man säkert önskade. Men om man tar det lite principiellt, så självklart på Evangeliska Alliansen är vi inte positiva till islamismen och vi vill ta den på stort allvar. Men vi måste hålla liksom de principiella frågorna rena också. Att vi har en religionsfrihet som gör att man måste få tro och tycka saker som majoriteten i ett samhälle inte tror och tycker. Vi har också en äganderätt som gör att man kan inte bara komma och demolera byggnader. Och det fanns ju, inte bara islamistiska moskéer, det fanns ju också ett uttryck av att muslimska symboler, inte bara islamistiska utan faktiskt muslimska symboler, skulle plockas bort. Och då är vi ju inne på någon slags, ja, men det är ju det man gör i diktaturens Kina, när man plockar bort kors från byggnader och faktiskt också har gjort just detta, att riva både kristna och muslimska.
Och bara för någon vecka sedan så släppte ju Human Rights Watch, en människorättsorganisation, en rapport om hur hundratals moskéer hade förstörts eller liksom omvandlats till olika kulturcentrum runt om i Kina. Och, detta drabbar ju inte bara muslimer i Kina, detta drabbar ju också kristna och andra religiösa grupper som inte håller med om kommunistdiktaturens övertygelser när det gäller hur landet Kina ska byggas. Och vi ska inte kopiera den formen av uttryckssätt när det gäller religionens roll i samhället.
Nej, och vi vill inte hamna i det sällskapet av många skäl, men ett är ju att vi faktiskt indirekt kan legitimera diktaturernas beteenden. Så att här måste vi ha en tydlig rågång. Däremot är det naturligtvis så att begås det brottsliga handlingar, hetsas det på ett sätt som strider mot svensk lagstiftning, då kan man ju så att säga tvinga en verksamhet att lägga ner, men då får man ju sen på eget bevåg riva sina byggnader, precis som faktiskt Svenska kyrkan gör när man har kristna kyrkor som inte längre är i bruk. Då har man ibland tvingats fatta det smärtsamma beslutet att den här byggnaden måste vi riva. Men att staten ska komma med sina bulldozers, det känns ändå som något vi till varje pris ska undvika. Så vi behöver på ett hittat sätt att vara lite mer principiella i de här frågorna. Och sen är det genuint svåra frågor, det ska vi också säga. Och vi sliter med dem på alla nivåer just nu. Men nu finns det i alla fall ett samtal om det.
Ja.
Sen är det inte säkert att Åkessons bidrag i det samtalet är det mest konstruktiva.
Nej, hans sätt att försöka ställa upp debatten eller rigga debatten till sin fördel är ju att antingen är man för hans förslag, alltså antingen är det totalstopp av moskéer, alltså gudstjänstlokaler där vanliga människor går för att be, eller så är man slapp och naiv eller till och med en medlöpare när det gäller våldsbejakande ideologier, men ingen som liksom tänkande människa kan gå med på den uppdelningen i liksom två positioner.
Det är väl det som kallas populism.
Men
det finns ju populism även på andra sidor. Och du uppmärksammar ju att Liberalerna hade ett utspel här.
Ja, bara någon dag senare så var det ju så att Skolinspektionen gick ut och stängde en skola här i Stockholm. En muslimsk friskola, en konfessionell friskola med muslimsk profil. För att just Säpo hade signalerat att här finns det samröre med våldsbejakande islamism och även risk för radikalisering bland eleverna. Så att från och med 2024 så kommer den skolan inte kunna få utbilda liksom, enligt Skolverket och Skolinspektionen. Och detta tar ju såklart massa politiker som är emot, principiellt emot konfessionella friskolor som intäkt. Men vi måste förbjuda alla konfessionella friskolor. Ardalan Shekarabi från Socialdemokraterna tweetade om att man borde ha gått på Socialdemokraternas proposition, och Liberalernas partiledare Johan Persson skrev: barn ska inte utsättas för radikalisering och indoktrinering. Liberalerna vill förbjuda religiösa friskolor helt. Skolan ska vara sekulär och förmedla kunskap. Punkt. Tweetade Johan Persson. Och bara några dagar innan, jag tyckte det var väldigt fascinerande att jämföra, så hade han ju kraftfullt bemött Jimmy Åkessons tal på landsdagarna i Sverigedemokraternas landsdagar om att Liberalerna kommer alltid stå upp för öppenhet, tolerans och religionsfrihet. Men i princip så gör ju Johan Persson samma sak här nu. Nej, men nu ska staten gå in och införa ett totalstopp av alla konfessionella friskolor oavsett religiös inriktning. Så att det innebär ju att kristna, judiska och muslimska, alla skolor som sköter sig, ska drabbas på grund av att det finns en skola som Säpo har varnat för och som Skolinspektionen nu stoppar. Så att det är ju, jag ser väldigt lite skillnad mellan Jimmy Åkessons utspel om att staten ska införa ett totalstopp av nya moskéer med Liberalernas inställning om att vi ska införa ett totalstopp av religiösa friskolor.
Ja, och här får vi än en gång gå tillbaka till det principiella. Det finns både en fri etableringsrätt, näringsfrihet, och det finns också en rättighet för föräldrar att kunna välja skola utifrån sina politiska, religiösa och filosofiska övertygelser. Så att det här är bara ännu ett exempel på hur vi på Evangeliska Alliansen ständigt försöker gå tillbaka till konventionstexterna. Vad står det faktiskt där? Och faktum är att både Jimmy Åkesson och Johan Persson ifrågasätter rådande mänskliga rättigheter faktiskt med sina förslag. Och det är därför vi kritiserar dem. Sen kan man ju se problemet. Mm. Jag menar, vi kan ju se problem både med vissa religiösa friskolor, och särskilt får man ändå ärligt säga har det handlat om muslimska, om än inte bara. Och vi ser definitivt problemet med islamismen. Men vi behöver hitta verktyg att hantera det här som inte strider mot faktiskt den typ av samhälle som vi ändå vill bygga utifrån.
Och samtidigt kan jag
liberala principer på det sättet.
Samtidigt kan jag tycka att det finns ju en form av enögdhet här. Nu vet man ju förvisso inte vilken skola det handlar om, men bara för några dagar sedan så rapporterade ju Sydsvenskan om att en skola i Malmö där propalestinska elever hade uttryckt grovt hets mot judar, om att judar förtjänar att dö på grund av just kriget i Gaza. Och man hade till och med, när läraren hade försökt att stoppa det hela, hade satt ner foten, så menar de att anklagas inom situationstecken för att vara jude och vara på liksom den andra sidan. Så, och detta hade inte polisanmälts av ledningen. Rektorn hade inte polisanmälts det. Och i artikeln så stod det att kommunen inte hade polisanmält det. Och då får man ju nästan dra slutsatsen att det måste ha varit en kommunal skola här. Man vet ju såklart inte alla detaljerna om ägandeskapet här, men om det hade varit en kommunal skola så hade om det hade varit en konfessionell skola så hade jag ju såklart hade man kunnat dra slutsatsen att vi även här hade hört om förbud, krav på förbud av alla konfessionella friskolor för att sånt här beteende av att inte polisanmäla får inte förekomma. Mm. Men om det hade varit en kommunal skola så hade man ju såklart inte hade det inte förmodligen inte förekommit. Men nu liksom såklart det här spekulationen, men det illustrerar lite grann av de här dubbla måttstockarna, för att det förekommer mängder av problem också på kommunala skolor. Men man hör inte om krav på totalstopp där. Men man, när det förekommer problem på en konfessionell friskola så hör man om totalstopp av samtliga konfessionella friskolor.
Ja, men det är tydligt att det är både dubbla måttstockar och fördomar och annat som spelar in i detta.
Mm.
Vi kanske ska kommentera någonting också in mot den kristna världen.
Ja, även om de stora politiska debatterna är väldigt viktiga så är vi ju, är det även minst lika viktigt det som rör sig inom den kristna världen och debatterna kring teologi och bibel och kyrkans identitet, inte minst.
Ja, men precis. Vi har ju liksom två ben att stå på i evangeliska länsen också där, att se hur vi kan vara en röst in mot samhällsfrågorna men också en röst in i den kristna församlingen. Och det är klart, nu är det inte någonting som vi specifikt själva har kommenterat just den senaste tiden där, men vi har läst med intresse en debatt mellan två Joel.
Ja.
Joel Sjöberg som är förlagschef på Sjöbergs förlag och Joel Halldorf som ju är känd skribent i Expressen bland annat.
Och båda tillhör ju två väldigt välkända familjer inom den pingstkarismatiska rörelsen här i Sverige. Vår tidigare ordförande Stefan Svärd som noterade detta. Båda precis. Kommer från väldigt välkända familjer.
Sjöbergklanen och Halldorfklanen.
Ja, precis.
Och nu har de ju då drabbat samman kring en mycket specifik fråga. Det var att Joel Halldorf i en hyllning till Jonas Gardell skriver att han är en profet.
En predikant och en profet inför Jonas Gardells jubileum.
Precis.
60-årsdag tror jag att det var.
Och Joel Sjöberg ställer ju den, tycker jag, mycket berättigade frågan hur man egentligen definierar profet då. För att det är klart, i en kristen tradition så är profetröster, det är de som talar Guds sanning in i sin samtid. Ibland kan det vara att man förutsäger saker, men det viktiga är egentligen att man talar så här sant om Gud och om Guds vilja in i varje ny ny tid och kultur. Och det är klart, vi är rätt många som tycker att Jonas Gardell på väldigt avgörande punkter skiljer sig från kristen tro i hur han beskriver framförallt själva kärnan i evangeliet egentligen, alltså synen på Jesus, synen på korsfästelsen, synen på uppståndelsen.
Du har ju skrivit en del om i både i debatt med Jonas Gardell och just gått igenom några av hans böcker, både om Gud och om Jesus, och här på SIA så har vi ju återkommande bemött och även kritiserat det påståenden som Jonas Gardell för fram i sina litterära verk. Och det ska ju också sägas att Jonas Gardell är ju en oerhört skicklig retoriker och en mycket bra författare. Så som person har vi ingenting emot honom. Att han också betyder väldigt, väldigt mycket för många människor ute i Sverige och även har bidragit till att stimulera den teologiska debatten. Det ska man ju liksom ge honom. Men själva innehållet måste ju kunna analyseras, granskas och kritiseras där det behövs. Och det är det som vi liksom har återkommit till. För att han är en betydelsefull röst i den teologiska debatten.
Ja, och det är ju inte på marginalen de saker där han avviker teologiskt. Alltså, man kan ha olika synsätt på mycket. Och även kristna har olika syn på mycket. Men det är klart, när vi rör oss kring själva kärnan i den kristna tron. Än en gång, vem Jesus är. Är han Guds son? Fullt ut människa, fullt ut Gud, det förnekar Gardell. Är hans död en försoningsdöd för våra synder? Det förnekar Gardell. Är hans uppståndelse en central och självklar del av evangeliet? Där är det i alla fall ett frågetecken från Gardells sida. Så mycket av det som faktiskt står i den kristna trosbekännelsen, urbekännelsen, förkastas i både om Gud och om Jesus. Och i om Gud har vi ju hela hans angrepp på Gamla Testamentet särskilt. Som är den bibel Jesus läste. Och man kan absolut ha frågor kring det. Och jag är ju en av de som har verkligen försökt gå i närkamp med de svåra texterna i inte minst Gamla Testamentet.
För att Jonas Gardell beskriver ju, han gör ju lite grann som en Dawkins, liksom beskriver Gud i Gamla Testamentet som en blodtörstig stamkrigare eller stamhövding som är ute efter att förtrycka och förstöra och begå folkmord.
Ja, han säger till och med att vissa beskrivningar av Gud i Gamla testamentet har demoniskt ursprung. Så att han skriver rakt på sak att ibland i Bibeln är det en demon som talar. Och det är klart...
När han pratar om de ord som är Guds mun...
Ja, alltså, nej, men det som skildras enkelt om Gud i Gamla testamentet.
Menar han, det är en
och det är ju oerhört långt ifrån vad den kristna kyrkan och inte minst Jesus själv har att säga om de texterna. Och som sagt, det här är egentligen inte främst nu en diskussion om Gardell, utan det började i en diskussion om vad en kristen profet är.
Ja.
Men för oss är det ändå viktigt att lyfta fram att det profetiska rösten, den går alltid tillbaka till källorna. Den bekräftar alltid bibelordet och har alltid ett sanningssökande i sig som visserligen kan formuleras lite olika tider, men som bottnar väldigt tydligt i den allmän kristna bekännelsen. Och det är inte ett kriterium som Jonas Gardell matchar. Och därför är det ju olyckligt att Joel Halldorf för det här fallet då lyfter upp honom som ett föredöme också på den punkten.
Precis, för att det... Man måste ju ändå säga att det Joel Sjöberg väcker, det är en rad relevanta frågor när Halldorf talar om att Jonas Gardell har i sina föreställningar, romaner och böcker om Gud och Jesus utmanat vanföreställningar om Gud. Och att... till det sätta både två titlar, predikant och profet, väcker ju en rad frågor. För som du säger, att om Gardell ifrågasätter och till och med anklagar stora delar, både gamla och nya testamentet, både gamla och nya testamentet, för att ha demoniskt ursprung, för att inte liksom vara sanna, och den Gud som Jesus talar om, och om den bild av Jesus som vi känner från evangelierna, om det skulle vara vanföreställningar som den kristna tron i alla tider, den kristna kyrkan i alla tider har bekänt från Nicaea och fram till idag, om det skulle vara vanföreställningar, då väcker det ju en rad frågor som en teolog borde tycka att det liksom är relevant att besvara.
Nej, men så är det. Sen visade det sig ju i Joel Halldorfs replik att det här egentligen handlar om för honom är ju synen på äktenskapet och samkönade relationer.
Ja,
så han tog ju egentligen inte diskussionen som Sjöberg lyfte upp om de principiella sakerna än en gång, utan han gjorde det till bara en fråga om synen på det. Och även där har vi naturligtvis olika synsätt, och det är ju också en fråga som vi har jobbat mycket med på Evangeliska Alliansen, men det behöver vi kanske inte låta det här poddavsnittet handla om.
Nej, för
utan det är som sagt, de principiella frågorna, spelar teologi någon roll? Spelar vad vi säger om Gud någon roll? Och vad har vi så för grund för det? Har vi bibelordet eller har vi någonting annat? Och för vår del är det ju självklart att särskilt när man kommer med profetiska anspråk, då ska man bottna i bibelordet.
Ja, och på samma sätt, det hade ju varit minst lika relevant att kritisera om det hade varit någon av alla dessa profiler i USA som sa sig profetera eller var profeter och sa sig profetera att Donald Trump skulle ha vunnit USA-valet förra gången eller att han var den egentliga vinnaren. Och detta har man ju såklart haft starka synpunkter på och legitim kritik emot. Eller om det hade varit någon fundamentalistisk predikant som sa sig profetera utifrån falska motivationer eller premisser, då hade man ju varit minst lika angelägen av en, vad är det som ligger till grund för talet om profetskap? Vi vill ju alla vara väldigt noga med med begreppen och inte ta de här utnämningarna på för lätt.
Nej, och man kan ju naturligtvis säga att man är profetisk i att man går emot strömmen och säger sanningar. Och det tycker jag också är en legitim definition. Men Joel Halldorf är doktor i teologi och lyfter själv fram det teologiska ärendet här. Så att det gör att det var bra att det fick bli en diskussion också kring det. Och det ledde till fortsatta diskussioner både kring de här frågorna och annat. Men det var väl vårt dopp ner i den nuvarande debatten, både i samhällsfrågorna då och lite grann också med den kristna kyrkan.
Det var allt för den här gången och vi återkommer om ett litet tag igen.
The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith out in the open.